Varmt välkomna till Toto 5. Det är inte mindre än någonting annat. Vad är det
för datum där? Det är onsdag. Vad är det,
13? 13
april. 13, jag älskar nummer 13.
Gör du?
Ja.
Jaha.
Varmt välkomna till Toto 5 i alla fall. Det är den onsdag den 13:e. Det var det jag skulle säga. Varför gillar du nummer 13? Var är ditt nummer?
Ja, jag har haft 13.
Ja, exakt. För att det numret är ledigt.
Ja, för ingen annan vill ha det. Ingen vill ha 13.
Min kusin som jag precis pratade med i telefon när jag kom in, han körde alltid nummer 13. Men han var ju skadad hela tiden också.
Ja, så det blev lite otroligt. Så det kanske inte är så jävla bra egentligen.
Kanske inte ska liksom locka någon av tjejerna att ta nummer 13 heller. Jag har ändå varit på dem lite att det är balt nummer. Det är fortfarande ganska lågt.
Visst är det?
Få som har.
Ja.
Robin, du som har koll på allt och är en riktig konnässör av allt från matchtröjor till nummer till barer i Liverpool. Ja, men fotbollsvärlden i stort, både dam och herr. Vilka stora fotbollsspelare har haft nummer 13?
Jag blev ju rädd att det var den frågan som skulle komma här nu. Ja. För mig, men jag går faktiskt till Alisson Becker, målvakt Liverpool, börjar ju med nummer 13 när han kom till Liverpool. John Oblak tror jag har nummer 13 i Atletico Madrid fortfarande, så det har blivit lite av ett målvaktsnummer som har fått ett
men
lyft.
Varför?
Någonting säger mig att Ballack hade nummer 13, kan jag fel där eller?
Där, i någon beva kan han nog ha haft det, absolut.
Ja. Det är det där skiten.
Och varför slutade då Becker att ha nummer 13?
Ja, men det var ju sen när ettan blev ledig. Du vet, han sitter alltid någon så här alldeles för dålig andra keeper som har tagit ettan i något suspekt läge. Och sen sitter han eller hon
där
kvar
i flera år.
Sen alldeles för ledig.
Men jag tror Ballack eventuellt nästa. Men det är så här namn som dyker upp.
Men det är inte många.
Jag undrar hur det ser ut på damsidan, för där har jag ju liksom ingen historisk koll på samma sätt. Eftersom liksom damfotbollen har varit stark och stor för mig de senaste i alla fall 10 åren. Sådär.
Ja. Alltså men grejen är att också i landslag, ifall det är det man kopplar lite till också. För det är ju oftast det som jag kan kanske komma ihåg mest vad gäller både herr och dam. Så. Ja. Men där är det också, du blir bara tilldelad ett nummer utifrån typ laguppställning.
Mm. Ja, det har ju för sig ingenting.
Det är ingenting man
det
väljer.
Det finns något fräscht i fortfarande.
Undrar vad då den personen tänker som får 13.
Ja.
Fan!
Ja, exakt. Men hörni, fan vilket avsnitt vi har framför oss. Ja. Vi ska framförallt glädjas och hylla i och med att det svenska damlandslaget har tagit sig till VM nu när det ska spelas EM, så blir det lite fel i huvudet. Jag hörde Radiosporten i morse också, det var EM och VM och de blandas ihop.
Ja, det är så.
Men det är EM i sommar och Sverige har alltså kvalat sig till VM, och detta är vilket mästerskap i rad som Sverige kvalificerar sig
Oj.
Till?
Oj.
Vad blir det, femte eller sjätte i alla fall. Men alltså, jag kan knappt komma på när vi inte skulle ha gått dit. Vad är det, vad har vi, är det typ Kina som var 99 eller något? Det är ungefär där min hjärna börjar fungera ungefär. Vi har ju inte missat något i min moderna fotbollstid i alla fall.
Nej. Inte vad jag kommer ihåg heller.
Nej, men i alla fall många. Men det ville liksom komma åt, även om det är stora siffror borta mot Georgien och fortfarande stora siffror i många grupper. Det har varit en het potatis när frågan ställdes till assisterande förbundskapten här. Vi kanske kommer in på det. Hur som helst, det är att i alla fall det börjar ju bli tuffare i de här grupperna.
Mm. Ja, men
och jag hörde bara liksom matchuppladdningen på Radiosporten igår, där man pratade liksom om ja, men Irland som jättetuff match och sådär.
Nej, och jag tycker alltså Irland är ju bra, och det blev ju bara 1-0, eller bara, men det 1-1. Blev ju 1-0 senast.
Ja,
och det är ett tufft lag att möta, och speciellt som också Sverige pratar mycket om innan, att det är ett fysiskt lag, det kommer bli en tuff match där ute, kanske inte det mest tekniska laget, men det är ändå ett bra lag med många spelare som, men några från engelska ligan, och den vet vi hur bra den är. Och det tyckte jag att Irland tar ledningen igår med 1-0, det var ju absolut inte värt sett till hur matchen såg ut. Alltså Sverige ägde ju hela matchen, och det var i princip spel mot ett mål. Men återigen så är det lite det här sista tredjedelen som är lite Sveriges problem fortsatt, tycker jag, och har varit under en lång tid. Och det är någonting som man verkligen behöver få till, speciellt nu inför EM. Alltså EM kommer bli tufft, tror jag. Det är många bra lag där ute just nu, men väldigt många bra spelare. Och bara det att man spelar 1-1 nu mot Irland, det säger ju precis som du säger. Men det är ju lite sådär,
för 10 år sedan, 15 år sedan så var det väldigt fult i herrfotbollen att spela Catenaccio. När Mourinho vann trippen så var det mycket skit liksom mot Barcelonas fantastiska tiki-taka och sånt där. Men jag tycker, Robin, du får fylla i här sen, men jag tycker liksom att det där har ändrats. Och inte minst då i kvalspel. Och jag tycker man kan jämföra den här matchen mot Irland som har lärt sig att liksom krympa ytor, stå lågt, göra det svårt för laget att komma igenom och sen kontra in en boll. Det där har ju blivit, jag skulle säga de senaste 10 åren egentligen, blivit mycket, mycket mer vanligt. Och man ser matcher som när Italien förlorar mot Makedonien, Nordmakedonien, att ja, men det finns typ inga säkra matcher. Och att damfotbollen har varit väldigt snabb på liksom att anamma det där. Och jag tror att även om betydligt sämre lagen, där det blir stora siffror, kommer bli bättre på det också vad det lider. Så att de här matcherna som, där det blir väldigt stora siffror, där kommer vi se en utveckling. Vi pratar ju hela tiden om utveckling på toppen. Mm. Utveckling på den absolut högsta nivån. Om man kollar på Barcelonas spel och man blir liksom superimponerad, det går snabbt, det är tekniskt och så vidare. Och det är den fotbollen som lär sig ut. Men jag tror även att utveckling kommer ske i de mindre länderna, just taktiskt, att lära sig stå lågt och göra det svårt för motståndarna. Och att det inte är så jävla fult längre att göra det. Det är i alla fall min lilla spaning. Att man är inte lika benägen att kritisera det, Robin.
Nej, och jag skulle säga, där är två. Jag tycker för det första, lite som om vi tar toppsegmentet i världsfotbollen och tittar på de starka landslagen vi har, både historiskt och som nu mer och mer det ser ganska likvärdigt ut, åtminstone mer och mer nu idag än för kanske 10-15 år som på dam- och herrsidan, men också då lagen precis under dem, där om vi då kan räkna in till exempel ett Irland i det segmentet. Problemet är ju fortfarande den här slagpåsekvoten som vi har lite, och jag kan förstå kanske landslag och spelare som kan tycka det är svårt att gå från Georgien borta, vinna med 15-0 till att sen spela en match där du ska lida dig igenom 90 minuter mot ett vilt krigande Irland, och var ligger den nivåskillnaden, blir lite för stor. Vi har fortfarande ett segment av landslag där man kanske borde haft något förkval för att inte involvera dem här. För exakt som du säger, de andra lagen, om vi tar nivån under de historiskt absolut bästa, de börjar bli riktigt, riktigt bra. Och där tittar vi i grupperna nu, det är ju tillsammans med Sverige så var det Spanien och Frankrike som blev VM-klara igår. Men det är ju liksom fortfarande väldigt starka nationer som inte har lyckats nu, med i vissa fall bara en eller två matcher kvar av gruppspelet. Så är det fortfarande ett eller två lag segmentet under som ändå ligger upp och plockar poäng, gnuggar till sig ett kryss. Serbien slog Tyskland borta till exempel nu här i veckan också. Det händer mer och mer, så det övre segmentet börjar ändå breddas ut mycket mer. Och precis som du, Sverige är ju ett sånt lag som måste bli bättre, för som du säger, Petronella, så det är klart att Sverige är bollförande, vi äger matchen till stora stunder, men det var ju inte ett Irland som satt och bet på naglarna över nervositet av det Sverige gjorde, utan de var ganska bekväma i alla fall hela första halvlek och sitta i sitt 5-4-1-försvar, stå djupt, Sverige stod och trocklade lite boll utanför, men vi kom ju inte till så mycket chanser. Så där, mot den här typen av lag, måste Sverige på sikt antagligen bli ännu bättre.
Bara fylla på där, alltså är det ju liksom mycket liksom minst två lag som är där uppe och det är tufft, som Italien, Schweiz till exempel. Det är ju faktiskt tajt mellan Tyskland, Serbien också, Norge, Belgien, och så ligger Polen bakom, så att det är inga avancemang som är klara på förtid, och det kommer ju bli tuffa matcher, det kommer bli mer dramatik. Och jag menar, om Sverige hade kanske hamnat i samma grupp som Schweiz eller vad vet jag, Serbien till exempel, som uppenbarligen har gjort mycket rätt på slutet och börjat få till sitt damlandslag också, så blir de här matcherna, det kommer ju bli några direktmöten som blir superviktiga, som där mot Irland framöver, och som hamna ett sånt läge igår, så att det skulle vara lite vinna-försvinna-läge i den här matchen. Och vid en förlust skulle man hamna i ett läge där man måste förlita sig på andra resultat. Och då kan man åka på 1-0 mot Irland på hemmaplan också.
Mm. Nej, och det, jag vet, vi skrev lite om det i gruppen igår också, att shit, blir det 1-0 här nu, att Sverige inte tar sig vidare, då har man Finland i september. Och den blev 2-1 senast. Man gör mål liksom i 80:e minuten. Hurtig gör mål till slut. Alltså det är inte heller en så här självklar vinst att man faktiskt kan avancera till VM genom att vinna mot Finland.
Precis
så
som att det... Irland då i det läget skulle behöva vinna sina kvarvarande matcher.
Absolut.
De har ju har haft tufft mot Slovakien till exempel. Och mot Finland också. Så
att. Ja, men bara den grejen att för några år sedan känns som att Sverige mot Finland, ja, men det är en självklar trea, den vinner vi. Men det är inte lika självklart, precis som ni säger, att Tyskland-Serbien, alltså att Serbien vinner med 3-2 över Tyskland, det skulle inte hänt för några år sedan. Alltså Tyskland har alltid varit en stor nation som kör över andra lag. Mm. Och där är vi inte riktigt idag. Men det tycker jag är väldigt... Jag älskar det, att det blir... en större konkurrens och tuffare motstånd och jämnare matcher, även fast det fortfarande finns det segmentet där vi vinner mot Georgien med 15-0.
Men, jag tror att det får ses som en San Marino-match eller en Gibraltar-match. Och sen så tycker jag snarare att liksom fokuset ska ligga på att det faktiskt har blivit mycket, mycket bättre och mycket jämnare. Och många klassiska fotbollsländer har ju gått framåt otroligt starkt. Jag nämnde Italien tidigare, men här har vi Serbien också. Att Balkanländerna börjar komma. Alltså det tycker jag nästan är lite rubriken på det här VM-kvalet.
Mm.
Att det blir tuffare och tuffare och nivån blir bättre och bättre. Snarare än att lägga fokus på det andra hållet, att man vinner 15-0 mot Georgien. Som assisterande förbundskapten var inne på. Det händer i handbollen och det händer i fotbollen och det händer i OS i simningen, att någon håller på att drunkna efter 27 meter och så vidare också. Nej, men sådär. Kval till semifinaler och att det är stor klassblandning.
Ja, och det jag tycker är ganska häftigt när man sitter och följer de här matcherna som igår när det spelas 15-20 VM-kvalmatcher runt om i Europa, och man sitter och hänger med i plingen hit och dit och vilka lag som ställs på banan, och du ser ju att i lag som Serbien, i lag som Tjeckien, i ett Island, visst Island kanske är på en högre nivå redan, men du hittar etablerade europeiska stjärnor i väldigt många lag överallt, och det är faktiskt jävligt häftigt. Och jag tror i en tid där vi får en större uppmärksamhet, där Champions League uppenbarligen har lockat alla de här tittarna både på plats och som har suttit hemma och följt det de här senaste veckorna, som kommer att följa slutspelet här, då kommer du kommer inse ganska snart att du känner igen ganska många av de här faktiskt ganska stora spelarna från även lite mindre kända nationer. Så vi har ju en extrem spridning av talangen runt om i Europa, vilket kommer att göra att de här tidigare försprången, det krymps ihop. Det krävs kanske inte lika mycket. Får du upp 2-3 bra spelare, så kan det ganska snabbt lyfta ditt landslag också. Så det är en otroligt häftig utveckling vi ser. Och man börjar ju redan nu, det kan vi komma till senare, men när man blickar fram mot ett EM-slutspel i sommar och tittar på grupperna där, det är väldigt mycket som kommer vara väldigt, väldigt jämnt. Och det kommer handla mycket om dagsform och individuell briljans hos spelare.
Och taktik också, att våran förbundskapten faktiskt väljer vår bästa 11. För det är någonting som vi har pratat mycket om internt här under januari, februari, mars och inför de här matcherna. Att det blir mer och mer, tycker jag i alla fall, i och med att konkurrenssituationen hela tiden stärks på varje position. Och återigen då, ett tecken på att nivån höjs hela tiden. Inhemskt i vår svenska liga, i ligorna precis under. Alltså det vill säga, även på bredden så blir vi starkare. Vi får fler och fler spelare ut i Europa, vilket betyder att vi kan lyfta upp fler och fler unga talanger som får speltid i ung ålder i vår svenska liga. Vi fortsätter förhoppningsvis framåt också, där är jag inte lika säker, men vi får göra rätt saker i våra flickakademier runt om i landet. Där måste vi spetsa oss om vi ska hänga med. Ute i Europa så blir de klassiska storklubbarna rikare och rikare, satsar mer och mer. Och hela vägen hit då, till att vi står med ett landslag där det fan är konkurrens om mer eller mindre varenda position. För det har inte riktigt heller upplevt att det alltid har varit. Inte på det här sättet i alla fall.
Nej, jag kan tycka att de som har startat har varit riktigt bra sett tidigare.
Och du sen var ju har man förbannad haft... igår, Petro.
ja,
Ja. Hur kan man spela? Vem var du? Du nej, vill ha in Rytting Kahn.
Nej, men jag sett till hur matchen såg ut. Alltså, jag kunde tycka att absolut, jag fattar att man ställde upp med Glas för att hon är defensivt stark och att man ville ha den stabiliteten i backlinjen.
Snäll. Så men, lät det inte igår, ska jag säga.
Nej, för jag kommer ju till, jag måste ju få säga hur jag tänker också. Men då kan jag tycka, sett till hur matchen sen ser ut, jag tycker inte att Glas, hon är skitbra defensivt, men tyvärr håller hon inte offensivt. Det är alldeles för mycket felpassningar. Och när man då får utmana, komma till inläggslägen och att det inte sitter för henne, då kan jag tycka så här, ta in en sån som Rytting Kahn som kan slå sin spelare för att ta sig förbi så att de kan komma i farliga lägen.
Ja, men jag
och speciellt efter, ja, men speciellt efter första halvlek, jag tycker att hon fick spela alldeles för länge. Tyvärr, men nu fick ju inte ens Rytting Kahn chansen igår. Hon fick ju spela hela matchen mot Jörgen. Där är också en så här, hur tänker han? Alltså det är intressant hur han tänker också med, som han ställer upp inför den här matchen. De byterna han gör. Är det byten för att se hur spelare ligger till?
Både roll för Angeldal var väl framförallt också för att de hade varit
sjuka. Ja, de är sjuka. Eller de hade varit sjuka. Mm. Ja. Och nu fick ju Bennison fick ju chansen och Aslani gick ju in från start också. Hon var ju inte heller mot Jorgen kanske klar för 90 minuter och fick 45 och lite sådär. Så att det har ju varit lite sådana grejer att ta hänsyn till också såklart. Men jag kan ju tycka också en sån som Hurtig, helt osynlig. Mm. Alltså rörde hon ens
lite,
bollen i första halvlek?
Lite fel halvlek? I position kan jag tycka också. Alltså ni vet ju vad jag, ni som inte har lyssnat och så kommer in nu vet ju att jag vill ha henne liksom som bomber. Jag vill inte ha henne liksom ute på en kant och härja.
Ja, men då spelade ju med två forwards igår
och
där försvinner
jag vet,
hon.
Men hon försvinner, då, hon ska ju vara en tydlig referenspunkt på ett helt annat sätt än vad hon blev igår. Och jag vet att du vill in här Robin, men jag ska bara säga, jag tycker att vi har hamnat här i herrlandslaget några gånger där vi möter de sämre länderna och vi har svårt att luckra upp dem. Och vi fortsätter liksom att bomba på med Sebastian Larsson ute till höger istället för att spela en betydligt mer, jag ska inte säga offensiv, men en betydligt skickligare spelare än mot den offensivt. Och i det här fallet tycker jag att du är helt rätt på det. Varför spelar du med Glas när du vet att du kommer möta ett lågt stående Irland? Du vet det, innan vet alla.
Mm.
Och det pratar förbundskaptenen om, Peter Gerhardsson om, liksom, inför den här matchen. Vi vet att hon står långt. Men spelar, hon är stekhet, kommer från Häcken.
Ja.
Vänta, har missat hur hon har sett ut här? Hon har haft lekstuga med Allsvenskan i de första två omgångarna. Och liksom bara sprudlar och spritter om benen. Vänta, nu ska du möta dem. Men sätt in en spelare som kan slå ut sin back då.
Nej, och sen så, jag fattar också, ifall det nu är så här, och de står lågt, vi kommer satsa på inlägg, för att det blev ju väldigt mycket inlägg igår. Ja, då fattar jag att man vill ha en sån som Hurtig och Blackstenius där inne. Hurtig är skitbra på huvudet och absolut, Glas är lite kanske bättre än Rytting då, Kahneryd, på inläggssituationer. Men jag kan tycka att det är flera gånger igår som man hade kunnat bara slå sin spelare och det är öppet bakom och man kan komma till, ja, exakt, mer sådana lägen där det faktiskt blir riktigt farligt. För igår, alltså, att
det gjorde
ju
lätt filan, det tycker jag.
Jag tycker också det. Och att de fick stå, de är väldigt starka defensivt i boxen, har många bra spelare där och fick stå och nicka bort dem, för Sverige vann inte duellerna.
Nej. Vad säger du Robin? Nej, jag hör att du vill in här.
Ja, precis. Jag försökte banka in dörren här för att komma in. Nej, men nu har ju Gerhardsson också laborerat lite och det är alltid en lek med siffror och man kan väl säga att vi i vissa lägen spelar någon form av 3-4-1-2 uppställning igår och det är John Andersson och Hanna Glas som får varsin kant och väldigt stort ansvar för att sköta den kanten respektive. Och jag tycker att det blir lite för, det är lite för defensiv, alltså du får in för många defensiva spelare i det här egentligen. Det måste in med, alltså vi har ju sett tidigare har vi ju gått mycket på en 4-3-3 uppställning, då har vi kunnat ge plats åt en, jag menar, en Rolfö som antingen har kunnat ligga som en 10 eller komma ut på en kant och hämta boll, en Rytting Kahneryd som har kunnat komma ut på en kant. Vi har haft kreativiteten i offensiva ytterpositioner som har kunnat hitta boll där. Nu skulle väldigt mycket, med tanke på hur Irland ställde upp, de stod med en fembackslinje som liksom, den stod så jävla stabil den bara kunde, ett fyramanna mittfält som gjorde det ganska trångt, vi var tvungna att spela allt vårt spel ut på Glas eller John Andersson på kanterna. Och jag tycker ju med all den kreativitet vi har i det här svenska landslaget idag så är det dumt att det är de två spelarna som nästan har mest boll i den här matchen. Det finns så mycket bättre fotbollsspelare som ska ha bollen, och därför nu förstår jag att man vill väl såklart se på olika möjligheter, men jag tycker att vi blir egentligen en kreativ offensiv spelare kort när vi väljer den typ av uppställning som vi gör igår. Så 4-3-3, varianter på det hoppas jag är vad vi går tillbaka till när vi ska genrepa mitt på sidan.
Olivia Skog, Dittin Karneryd, vi har Janogi, alltså vi har ju spelare Jakobsson. I det här laget. Sofia Jakobsson. Alltså vi har ju spelare i det här laget. Nej, hon var ju med här alldeles nyligen. Jag tycker ju att det här laget, om man nu vill spela den här numerära uppställningen 3-4-1-2 eller vad vi ska kalla det, alltså den funkar ju jättebra mot Tyskland.
Mm.
Eller kanske bättre då mot Tyskland, men jättemycket sämre mot Irland.
Ja,
och jag menar, vi kommer ju hamna i såna här lägen även i EM där vi möter lag som backar tillbaka.
Ja, men och sen tror
då är det ett ypperligt, vi träffas ju så sällan. Mm. Vi spelar ju så sällan med landslaget. Men då är det väl ett jättebra läge i en sån här kvalmatch att försöka utveckla det här laget och spela med spelare som faktiskt är genombrottsspelare.
Ja, men jag kan tycka att nu ändrar han ju sen i andra halvlek igår och går ner på en feedbackslinje, för han inser att så här, vi behöver inte ha tre backar
nej,
tillbaka. Alltså,
det var väldigt
slösigt. Ja, och jag tror också att den här kanske VM-kvalet, jag vet inte ifall man ville testa och spela med en trebackslinje och se hur det ser ut, speciellt nu när Sempan är tillbaka, Magdalena Eriksson och Ilestedt, och se dem tillsammans. Och det kan jag tycka är så här, ja men bra, för att det är tre väldigt bra spelare som
mot
man vill ha på
plan.
Mot ett
lag som faktiskt har ett anfall.
Ja,
hade
men,
ju varit jätteintressant.
Ja, absolut. Men nu får ju Sempan gå ut igår och man går ner på en fyrbackslinje. Och intressant då att det blir Ilestedt och Eriksson som ändå står kvar som mittbackar. Så att det är ju en stor konkurrens på alla positioner. Mm. Men jag kan tycka en sån som Jonna Andersson som har varit lite så här upp och ner tycker jag senaste tiden. Men har fått mycket speltid i Chelsea
verkligen.
Hemma nu. Alltså hon tycker jag var grym igår.
Hon har ju verkligen tagit tillbaka platsen i Chelsea också. Och man förstår ju att att Chelsea inte ville släppa henne till Hammarby som tryckte på nu till ligastarten. För att hon är fan viktig i ett av världens bästa lag.
Ja, men också jag tyckte det var väldigt kul att se igår att hon hade en helt annan kreativitet. Mm. Och
ja, men det var ju ett självförtroende i henne. Alltså man märker ju att hon har fått antagligen väldigt mycket beröm av Emma Hayes på träningarna i Chelsea. Jag har fått förtroende, speltid, och hon levde ju ut det. Det var ju såklart någon specifik sekvens när hon gör den här ytterside mottagningen där hon tar den på bibacken. Men var ju väldigt bra. Och det var alltså min förra utläggning kring att det är de två som har mycket boll på kanterna. Det var egentligen inget negativt mot henne, utan snarare det här att det finns så mycket spelare framför.
Andra,
och hon hade
absolut.
I så fall kunnat spela vänsterback i en fyrback för att sen ha ytterligare en spelare framför sig. För det var bara att de blev väldigt isolerade på de kanterna när alla andra centrerade egentligen i vår offensiv.
Men jag tycker det är intressant sett till ifall vi kollar OS exempelvis, hur det såg ut då. En sån som Jakobsson spelade ju faktiskt väldigt mycket. Hon har inte spelat alls mycket under det här VM-kvalet. Janogy har inte spelat någonting alls under det här VM-kvalet. Utan nu istället en sån som Dittin Karneryd som har fått ännu mer förtroende i landslaget. Hon var inte ens med under OS. Man hoppas verkligen att det går bra för henne nu här fram till EM och att hon också blir uttagen. Men det ska bli intressant hur han disponerar där, vem han tar med, vem han kanske då plockar bort. Olivia Skog tycker jag har gjort två jättefina inhopp under den här samlingen. Dels kommer hon in mot Jorgen, gör mål, absolut, nu står det väldigt mycket.
Det gjorde alla.
Jorgen är ju, alltså de är ju liksom, de ligger ju ner och håller på att dö när hon kommer in. Men ändå, och igår kommer hon in, gör en jättefin assist till Kosse som gör det avgörande målet. Så att hon har ju ändå haft också ett inflytande när hon har kommit in på plan. Och sånt tror jag också är jätteviktigt för Gerhardsson att se att du kommer in och gör skillnad. Det är jätteviktigt att ha det i ett mästerskap så småningom. Att du gör avtryck. En sån spelare kommer man nog vilja ta med också.
Men jag tyckte det var ett ganska bra samtal med Dittin Karneryd inför matchen igår. Det är säkert många som har sett det kanske, men just om det här att hon, hennes val att stanna i Häcken. Samtidigt så har ju vi här till exempel, och jag vet att den diskussionen förs ju på många håll just nu med svenska landslagsspelare som är ute i sina klubbmiljöer i Europa och kanske inte får så jättemycket speltid. Vi tittar ju på det bara för några veckor sedan med spelare som kanske inte, ja, men var helt ordinarie i sina klubblag. Och där kommer ju, hon vet ju att hon har ju en 10-12 matcher, ligamatcher där hon spelar 90 minuter, får förtroende, kommer gå in i sommaren förhoppningsvis med den formen hon har redan visat att hon tog med sig in i den här damallsvenska säsongen. Få den våren medan vissa spelare hon konkurrerar med kanske kommer göra 3-4 matcher, sporadiska inhopp. Det är ju klart att det är ett väldigt klokt val av henne att ha det inför sommarens slutspel. Så alltså, jag kan ju inte tänka mig att Rytin Kaneryd är ett namn som ens diskuteras om hon är in eller out i en EM-trupp.
Hon
måste ju vara med såklart. Det tycker jag.
Jag hoppas det.
Och tittar vi på de senaste trupperna så har det ju varit, han har ju tagit med ungefär 25-26 spelare, men det känns som det har varit i alla fall en extra mittback kanske, lite säkerhetsåtgärd. Och sen är det ju, alltså är det kanske en eller två på mittfält och fram som ska bort också. Men jag kan inte säga att Rytin Kaneryd skulle vara en av dem i alla fall.
Nej, men just nu är hon ju i alla fall, som det ser ut här, nu är hon ju framför Janåg i alla fall.
Vilket hon ska vara, tycker jag.
Nej, men jag tycker hon är för Sofia också.
Om du kollar
också
på truppen, Robin, om du kollar på truppen, hur den ser ut, vilka typer av spelare vi har, så tycker jag att hon kommer in, alltså hennes egenskaper är så pass, jag ska inte säga unika, men hon är en annorlunda spelare, så att det blir ytterligare ett verktyg för Gerhardsson att jobba med under ett mästerskap. Ja, och jag tycker Janogy liknar lite kanske mer då andra spelare i truppen.
Sen tycker jag Janogy har en speciell, alltså hon har en unik spelstil också kontra en sån som Jakobsson exempelvis. Att Janogy är väldigt bra på att slå sin spelare offensivt, men sett till form och vad man är just nu och sett till då mästerskapet för att ha de starkaste i dagsläget, så tycker jag att just nu är Rytin Kaneryd ett större utropstecken är och i bättre form.
Är Olivia Skog självskriven?
Nej.
Den är också intressant. Nej,
säger de.
Nej, men jag tror det kan vara Janogy, Skog och Sofia Jakobsson. En av dem kommer missa i alla fall, tror jag.
Jag tror också det.
Och då vill det ju till lite att man gör det bra i klubblaget också. För jag menar, nu har Bayern gått rätt dåligt. Och inledningen kan ju vara så att de liksom hittar formen här hemma mot Piteå eller snart. Och att Janogy börjar spruta in mål igen. Men sen annars kommer han gå lite på, tror jag i alla fall, på dagsformen.
Sen vet man ju inte heller hur det hade sett ut med Janogy nu. Hon skadade ju sig precis innan VM-kvalet. Eller drog till ljumsken eller vad det var. Så att man vet ju inte ifall det också är en försiktighetsåtgärd. Att hon inte kanske kan spela de här matcherna. Det är också en sån grej man får ha i åtanke. Men jag tror att alla de här spelarna kommer verkligen behöva spela på sin absoluta topp här under våren för att ha en chans. För att det är väldigt tajt där.
Det är kul.
Men det är ju skitroligt.
Men jag tänkte bara en rolig tanke att leka med som jag tycker vi ska göra här i studion. Om vi får ta ut en EM start 11 här och nu. Vi börjar ner i Skåne.
Ja, men hur
skulle du ställa upp ditt lag? Du behöver inte... liksom tänka så mycket på att det är mot Holland och vilken typ. Nej. Utan så här, din bästa elva här.
Vänta, vad sa vi senast?
Ska vi revidera eller bara gå igenom vad vi sa efter Algarve Cup när vi satt
vad
här
sa vi då?
Då hade vi Hedvig Lindahl i målet och så hade vi en fyrbackslinje med Hanna Glas, Nathalie Björn, Ilestedt och Magdalena Eriksson, Filippa Angeldal och Caroline Seger på mittfältet, Aslani framför och sen Rolfö, Blackstenius och Hurtig längst fram i någon form av 4-3-3-uppställning.
Oj, oj, oj!
Revideras det här då?
Just det.
Ja, nej, men då skulle jag väl i dagsläget säga, jag hade startat Linda Sembrant bredvid Amanda Ilestedt i mittförsvaret. Ja. Nathalie Björn ut. Sen hade jag inte startat Magdalena Eriksson. Jag hade gått på John Andersson just nu som vänsterback. Men resten hade jag behållt, gett Hurtig en match, men hon är den som är närmast att eventuellt försvinna till förmån för Rytin Kaneryd i mitt.
Var får du in Rolfö här nu då?
Ja, men Rolfö, Blackstenius och då antingen Hurtig eller Kaneryd offensivt, de tre. Exakt hur och var och när du vill placera spelarna. Det ska hon ta sitt Barcelona-DNA och förklara för sina medspelare att det kan man lite göra som man vill med i den offensiven. Men hon kan utgå i detta fallet, om vi ska få plats med Aslan, är lite mer som en tia, så kommer Rolf att utgå från en kant i så fall, tänker jag.
Det tror jag också. Alltså jag är inne på lite samma, men det är just Jag tycker backlinjen just nu är nog den svåraste, men det är ju samtidigt lyxproblem som man sitter med.
Men Nathalie Björn vet ju, alla som har lyssnat på den här podcasten och följt med lite vad som har hänt i Premier League, har ju haft skadeproblem.
Ja.
Fan vad jag lyssnar på Radiosporten, känner jag. Men hörde jag en intervju där i alla fall.
Du sitter mycket i bilen.
Ja, men jag hörde en intervju där i alla fall, och att men det känns bättre och hon är mer på gång nu, och det har varit en tuff tid med ut och in från rehabrummet, ut ingrupper på planen och sådär.
Men, nej, men, och hon är en spelare. Bättre,
men just nu så startar hon ju inte.
Nej, tyvärr gör hon inte det. Hon är en, jag tycker hon är en riktigt, riktigt bra spelare som jag tror kommer vara ett stort namn i framtiden, om inte annat, som man kommer förlita sig på. Men just nu känns hon som en mer allround-spelare som man sätter in på alla möjliga olika positioner. Alltså, igår kom hon in som ytterback, hon kan spela mittback, hon har spelat in i mittfältare. Alltså, det är en väldigt bra spelare
bra
att ha, om inte
ha
annat. Exakt. Så hon tror jag absolut kommer vara med ändå, men såklart, just nu inte startar. Men det är frågan, just det som man ser igår, att då Sembrant går ut och man sätter Ilestedt och Eriksson kvar som mittbackare. Det är ett sätt att se hur
jag tror nog det blir Magdalena Eriksson i slutet. Alltså, hon är också på en hierarkisk position i landslaget för att antagligen ha den startplatsen i ett mästerskap.
För mig är hon självskriven.
Ja, och jag tror, men jag tycker att Linda Sembrant just nu, Magdalena återigen en spelare med väldigt mycket skadeproblematik den här säsongen, in och ut och sjukdomar till höger och vänster. Och Linda då, som har varit fenomenal här sen hon, vad pratade vi om förra gången, 8-10 raka starter för Juventus till exempel, och har verkligen skakat av sig de skadorna som hon drogs med så lång tid. Så det, jag tycker ändå att hon på poäng och på prestation de senaste veckorna, månaderna, konkurrerar om den. Sen blir det säkert Magdalena. Men vänsterbacksplay, hur tror du där, Petronella, kring vad
ja,
man
alltså, jag, ifall Jonna fortsätter i den formen som hon är just nu, så är ju hon självklar där. Alltså, jag tycker att hon är just nu riktigt, riktigt bra att spela med ett stort självförtroende. Och en spelare med stort självförtroende och i bra form, bara måste man spela i ett mästerskap. Mm. Så är det bara. Och jag tycker inte att Magda är riktigt där än. Jag tycker man ser igår också inte riktigt inne i det, och jag blir lite irriterad när hon ska slå sina crossbollar hela tiden och bara så svåra alternativ. Alltså, hon vill gärna visa mycket, ser man, men får inte riktigt till det just i igår. Men jag tycker att den är tuff, och det är frågan så här, kommer han spela med en fyrbackslinje eller kommer han spela med en trebackslinje?
Säg att han gör det då har du till höger.
Till höger i så fall har jag Glas, Ilestedt också väldigt bra form. Ja, jag tycker den är jättesvår, men jag tror Eriksson och i så fall Andersson.
Mm.
Jag trodde inte att jag skulle säga Andersson från start egentligen, för hon har varit en sån här för mig som jag blir inte riktigt klok på henne. Hon har varit ganska för mig så tråkig offensivt, men igår tycker jag man såg en helt annan John Andersson, och det var väldigt kul att se. Så att just nu så går nog hon in före ändå, tror jag.
Och sen på mittfältet, inga
Angedal, seger, absolut. Ja. Angedal tycker jag, vi som har pratat mycket om henne senaste tiden, att hon inte har fått spela så mycket, men jag tycker hon har gjort ett jättefint VM-kval nu. Kommer in igår också och spelar med stort självförtroende, jättefina passningar, gör verkligen skillnad. Och det var väldigt kul att se. Till skillnad från Algarve,
hon är vår pillo liksom, så är det ju bara.
Så att nej, den tycker jag är självklar, Angedal. Speciellt också när Bennison kanske inte gör en jättestark insats igår.
Nej, men hon är ju fortfarande med 19, fyller 20, men fortfarande ung. Och har ju fått mer och mer speltid, som tur är, i Everton. Och liksom kommer fortsätta, men inte riktigt där. De kanske inte kommer in med världens bästa självförtroende heller när man är in och ut ur en startelva. Och har väl inte sin bästa match igår. Sådär. Man väntar ju lite på att hon ska liksom ta nästa nivå.
Mm. Ja,
och hon är ännu mer självklar i sitt spel.
Ja, och det som är så synd tycker jag, det är att jag tycker man ser ganska tydligt igår att det är en mentalt tung säsong hon har bakom sig. För ofta i det, om man säger, det uppställda anfallsspelet, när hon får boll i lägen och faktiskt får lite tid och ska göra, då blir det nästan svårare för henne, för sen har du samtidigt aktioner där det bara kommer något snabbt instick, eller där kommer någon boll som hon skarvar nickskarvar ner in i ett jättefarligt läge, och hon har ett par jättefina touch precis utanför straffområdet. Så att fotbollskvaliteten, och att det är liksom en fotbollshjärna som kan helt extremt högkvalitativa saker som kommer när allt bara flyter och funkar, kommer få ut otroligt mycket, det ser man, men som så här, det känns som det låser sig lite, hon vill lite mycket, hon vet väl också kanske att ja, men det blir ju Filippa Angeldal och Caroline Seger som startar där centralt när det väl är dags, nu ska jag visa något helt fenomenalt här mot Irland som bara vill stå och tråka den här matchen, man har inte riktigt formen, man har inte riktigt flytet. Då blir det ju inte bra. Liksom, går ut efter knappa timmen, har egentligen inte åstadkommit någonting. Och jag tror hon bara vill gå på, hon vill gå på lite sommarledigt. Hon ska såklart med i en EM-trupp, men efter det så tror jag att hon kommer tycka det är ganska skönt att gå på lite semester och börja se fram emot nästa säsong istället.
Alltså man ser ju, tycker jag, en utveckling ändå under första halvlek till en början med. Alltså hon är en spelare som jag tycker är väldigt bra när hon kommer typ halvt rättvänd, tar med sig bollen framåt i första touchen och sen gör de här fina avgörande passningarna. Jag tycker att man ser också igår att hon glimrar till några gånger och gör jättefina aktioner. Sådana grejer som man inte ser många andra spelare faktiskt göra. Så att hennes spelförståelse och speluppfattning är ju där och den är fantastisk. Men igår tycker jag i början man ser mycket att när hon får passning mycket vända hemåt. Alltså just det här, ta det säkra före det osäkra och kanske inte lika stort självförtroende. Vilket inte är konstigt. Men man ser att talangen finns där och kapaciteten finns där, men hon får inte just nu riktigt ut det till 100%. Men absolut en spelare som får hon speltid så kan hon bli riktigt, riktigt bra faktiskt. Mm. Alltså vet du vad jag tänkt på nu, bara en grej?
Nej.
Är det helt omöjligt att spela Ilestedt på högerbacken? Hon har ju spelat där lite.
Mm. Nej.
Kanske att man kan inte, alltså för mycket bort från positionen att hon hamnar för alltså hennes stora kvaliteter
jag
som
vet,
inne i mittfältet försvinner. Förstår du menar? Det har ju gjorts förr, man har spelat inne i mittfältet som ytterbackar. Det ska Gud veta. Men jag tror att vi behöver henne centralt. Även om det finns centrala alternativ. Så,
jag bara tänker ifall man vill ha med alla de här, alltså Ilestedt, Sempan, Magda och Jonna, om man vill ha med alla.
Ja, men
kanske det är ett alternativ också.
Nej, jag tror det blir lite för
det går fan inte.
Det går
tillbaka till ritbordet.
Ja.
Ja, men jävligt kul och stort grattis till vårt svenska landslag.
Ja,
det blir EM och sen så blir en jävligt häftig resa ner till Australien, Nya Zeeland som man gärna hade gjort.
Jag är
själv
bara glad, men jag är bara glad att vi får åka dit. Det är klart att vi ska åka dit.
Nej, vi ska åka dit och vinna. Jag skiter fullständigt i vad vi spelar. Det ska vara VM-guld. Fattar ni? Tillsammans med vår sponsor Heineken 00 Alkoholfri så vill vi verkligen slå ett slag för jämlikheten i fotbollen. De sponsrar inte bara Champions League för herrar och Europa League för herrar utan även Women Champions League och EM i sommar. Det visar de med all önskvärd tydlighet och därför är vi väldigt, väldigt stolta att göra den här podcasten tillsammans med dem. Nu är det ju dessutom då våren som är på väg, det är mycket fotboll, det är slutfaser och inte minst då slutfas i Champions League med extremt spännande matcher som väntar med de absolut bästa lagen. Så passa på att knäppa upp en Heineken 00 alkoholfri och njut lite extra då av den fantastiska fotboll som spelar. Vi säger i alla fall stort tack för att ni är med och möjliggör Toto 5. Det har spelats lite andra matcher också. Vi blir såklart långa kring den här matchen och det är skitkul. Bra stämning ska sägas också. Och bra att det här vågförsöket på Gamla Ullevi igår förstördes av sura göteborgare som tyckte att vi ska fan inte hålla på med någon jävla våg här. Det är tramset ska vi inte pyssla med. Det håller jag ändå som positivt, Robin.
Ja, absolut. Och sen för att bara knyta säkert så får vi ändå gratulera Irland också faktiskt som tar en... Det är ju en historia vi skrattade lite åt det i vår lilla gruppchatt igår också kring hur båda lagen firade. Ditt Italien-vurm, vet hur en due-due-match kan kännas, Thomas, när man spelar ut den. Men jag tror att finskorna satt lite och upplevde något likadant för Irlands poäng betyder ju faktiskt att de har, sen måste de såklart göra sitt jobb, men de har ju mött oss i alla fall båda gångerna här. De ligger 2 poäng bakom Finland med en match mindre spelad. Vi hörde att vi ska ju möta Finland i avslutande matchen också, så finskorna har ingen jättelätt rätt väg. Så Irland, för dem var det ju faktiskt en poäng som kan ta dem hela vägen till ett VM-playoff. Och bara det skulle ju vara otroligt stort också. Så det var ju, även om det var en match där vi summerade som att Sverige gör jobbet till slut och bokar sin VM-biljett, så är det ju en poäng som vi förstår så här varför Irland slet som de gjorde för och varför de firade den så mycket som de gjorde efteråt.
Det har spelats som sagt andra matcher och det är fan högdramatiskt i många grupper. Jag tycker att det är jävligt kul. Vi kan väl bara börja med gruppen som innehåller Tjeckien, Vitryssland, Cypern, men i toppen då Island, Holland. Och där de står på lika många matcher spelade just nu. Island i pole position inför de sista matcherna. Och Holland är ju liksom det är topplag på alla sätt, men här biter de i Island.
Ja, och Island, den här som det ser ut nu, det är ju två matcher kvar, och Island och Holland då, båda två har på pappret matcher där de ska göra jobbet, och sen så avslutas allt då med Holland hemma mot Island i sista rundan där Island då av allt att döma kan åka dit och försöka spela på den ena poängen de har redan när
och det kan de ju.
Ja, säkerligen. Det är ju det vi har pratat om här nu med den taktiska skickligheten som vi ser som bara blir bättre och bättre. Och nu spelar Holland, igår i alla fall så spelade de bara någon träningsmatch mot Sydafrika, tror jag det var. De vann väl med ett par bollar. Men nej, det här, alltså Island har ett jätteläge att det skulle ju inte vara världshistoriens största skräll, men det är ju klart att Holland med spelarna som har kommit fram där de senaste åren, och vi har sett dem väldigt framgångsrika i mästerskap också, så är det
jag vann ju EM 2017.
Precis, så det är ju en smäll på näsan rejält för dem ifall Island skulle knycka åt sig poängen.
Men där det kanske då också superjämnt och det spelas en spelare sen, var det verkar i alla fall en direkt avgörande match igår, och det finns lite nutidshistoria i det mötet också. Var ju det mellan Schweiz och Italien där Italien var tvungen att vinna för att gå om, och det jag menar med nutidshistoria är ju att Schweiz vann ju här gruppen här och tog sig till VM. Italien förlorade mot Nordmakedonien, men schabblade ju till det, vad man ska säga, liksom i det mötet. Och nu då så hade Schweiz möjligheten att spela bort Italien även från dam-VM med
det hade varit sjukt alltså.
Ja, men det hade nästan blivit krig, eller på att säga. Men Girelli, som vi har pratat om, ni som har hängt med, som till vardags spelar i Juventus, hon gör matchens enda mål. Italien vinner, går om och har nu allt i egna händer.
Det som är här för det är ju framförallt att Schweiz tappar ett helt otroligt utgångsläge redan i förra veckan när de bara kryssar mot Rumänien, vilket du såklart inte får göra i det här läget av grupp. De hade ju spelat till sig en position genom att besegra Italien i första mötet av två här, där de då kunde spela sig igenom gruppen och ta den här första platsen. Men att då åka på den plumpen, ta bara poäng mot Rumänien och sen då förlora detta i 82 minuten som Girelli till slut avgör. Så det är ju såklart, det visar på en tyngd hos Italien här. Vi har pratat om Juventus DNA också. Det är väl det Girelli till slut sätter ut på banan och gör det här viktiga målet. Men för Schweiz del så att komma ifrån de här två matcherna med det utgångsläge de hade och bara ta en poäng mot Rumänien och Italien då över 2x90 minuter, det är ju för dåligt också. Så det är väl också det är väl det där sista spektrat av lagen kanske i det segmentet, att de måste också trycka dit kniven när chansen ges. Och det är ju
och jag tycker också att det är ett bevis på det vi liksom, som blir lite röd tråd genom hela det här avsnittet. Du pratar om krysset borta mot Rumänien, de gör det jävligt svårt för dem, men i det här mötet så är Italien tydligt bättre. Ja, det ska jag säga, de åker och verkligen spelar den här matchen.
Ja, men, och jag tycker det är häftigt att se bara ett sånt land som Italien och deras utveckling som de har haft. Bara kolla nu, de var i final i Algarve Cup, sen så absolut, nu var det några lag som, eller något lag som fick lämna VO och så vidare.
I kvartsfinal mot Spanien.
Ja, men alltså
och,
det
gör det ändå, har tagit det någonstans.
Nej, men att de är verkligen på gång, och jag tycker ser man deras startelva och de spelarna som är där, det är riktigt bra spelare och väldigt ihopspelta, och den karaktären som finns i det italienska laget den är svår, som vi har sett också i Juventus exempelvis, att de fan spelar till slutsignalen och får alltid in en boll på något sätt. Och samma sak som vi såg i Algarve Cup-finalen, Sverige är det bättre laget, men de får ändå in en boll i Italien. Så att, nej, men det är ett lag att räkna med, absolut, och vi får se nu ifall de tar sig hela vägen, men det hade också varit stort ifall de tar sig till VM.
Och det som är lite intressant på nu när vi, med tanke på lagen vi har nämnt här, vi nämnde Island, vi nämnde Italien nu, du nämnde Belgien i förbifarten, Thomas, som gör det väldigt bra i gruppen mot Norge till exempel. Det här är ju lag på pappret i alla fall som det ser ut. Om vi skulle gå och vinna vår grupp, EM-gruppen i sommar, så kommer vi ju möta tvåan i den gruppen som har Frankrike som ganska tydlig favorit kanske, men sen Italien, Belgien och Island. Så lagen vi har nämnt här som vi pratar om, som ändå har en högsta nivå i sig uppenbarligen, som kan ställa till det för de flesta länderna, det är potentiellt. Och det säger ju mycket, det är så man kan få referera till ett herr EM ganska tidigt, att EM, ja, och EM är nästan svårare än ett VM kanske, i alla fall redan vid en gruppspelsfas, att det kan börja bli väldigt tufft, och det kommer vi ju se här. Det kommer vara, om vi nu i alla fall löser en kvartsfinalplats, direkt ett väldigt, väldigt tufft motstånd som väntar.
Sen, om man kommer tvåa ska sägas, finns det fortfarande möjlighet att ta sig till VM. Just nu så är de tre bästa, Belgien, Österrike, Schweiz, men Holland till exempel har ju bara 6 matcher spelade jämfört mot deras 8. Så tvåan har fortfarande möjlighet att ta sig till VM här. Schweiz för övrigt möter vi ju i gruppspelet i EM i sommar.
Ja, vi har Holland och sen får vi se dem i Ryssland hur det blir där. Det är ju inte helt bestämt än, och jag undrar när det ens ska bestämmas. Alltså det måste väl tas ett beslut snart, eller?
Ja, och det som har gjort Rysslands situationen också, om vi bara pratar det fotbollsmässiga, väldigt märkliga, det är ju att vi har ett Danmark som har sprungit iväg i en VM-kvalgrupp där de på pappret också ser egentligen ut att vara VM-klara, men Ryssland ligger ju kvar i den gruppen med, om det är 2 eller 3 matcher färre spelade då än Danmark just nu, på grund av att de inte har fått spela sedan invasionen av Ukraina, men man har inte tagit något definitivt beslut på om de kanske vid ett senare tillfälle ska få spela ikapp de här matcherna. Så det kan vara en situation där Danmark, ja, men egentligen är VM-klara, men kommer inte få veta om det förrän byråkratin har sagt sitt också. Så det var ganska trist för Danmark som, ja, på pappret antagligen har bokat sin biljett nu, vann hemma igår också och hade kunnat få fira en VM-plats precis som Sverige, men på grund av då läget just nu så kan man inte ta ut den segern än så länge.
Ska ju sägas det där också då, att Ryssland, om Danmark vinner de 2 återstående matcherna, vilket de såklart gör, inte... Alltså,
kan, nej, då kan de ju inte komma ikapp dem.
Nej. Man Montenegro väl där bland annat, och sen så får vi se hur det blir med Rysslands match, om har Ryssland kvar. Ja, men, det återstår att se. Petronella, det är någonting vi inte får missa.
Nej, alltså igår var en stor dag. F19... Vårat svenska F19 har tagit sig till EM-slutspel.
Det är ju mäktigt. Fanfar,
Kippa!
Ja, visst.
Nej, men det är skithäftigt, och det är väldigt stort, för att det har inte hänt sedan 2015. Så att det är såklart en...
Tiden.
Ja, det är på tiden. Men väldigt kul att de har tagit sig vidare. Och det jag tycker är häftigt också. Alltså, det här är alltså 0-3-er. Men att det är så många 0-4-er som faktiskt är med i det här laget. Och att de är riktigt jävla bra.
De firade stort i omklädningsrummet.
Ja, det gjorde de. Men jag tycker det är så häftigt att se de här ungdomarna som kommer. Och hur bra de är. Alltså det är en... teknik, en fart, alltså det är kraftfulla spelare som spelar i högt tempo, och det är riktigt bra matcher som har spelats också.
Möter ju Danmark som också ska ses som ett väldigt bra lag, vinner 2-0.
Alltså krossar Danmark.
Svea Renberg då från Morön, galna jävla Morön, alltså, ja. De bara kör.
Galna.
De har ju Tuva Skog som kommer därifrån, som nu har gått till Umeå och sådär, så att det är uppenbarligen få. Så är det någonting i vattnet där uppe i Umeå, tror jag.
Nej, men det är ju några spelare, alltså jag nämnde Evelina Duljan senast tror jag i Kristianstad, som är alltså outstanding. Hennes teknik och den spelstilen hon har är ja, något väldigt unikt som man inte har sett på ett tag, tycker jag, i Sverige. Så att det är en spelare som verkligen, tror jag, kommer...
Alltså det är ju spelare som vi har pratat mycket om som redan är mer eller mindre ordinarie i sina lag. Ja. Vi har Besprung, vi har Ellen Wangerheim, alltså Bayern Duo på kanterna, Matilda Winberg på andra sidan.
Hanna Wik i Häcken. Sara Eriksson, som inte har spelat jättemycket i Bayern, gick ju dit från BP inför säsongen, också gör en skitbra match. Emilia Pelgander i Örebro gör en också jättefin match på inmittfältet. Så det, jag tycker det är skitkul
Fatina
att se.
Persson Lundgren, alltså mittbacken från Rosengård.
Nej, det finns riktigt bra spelare, och vi ska också säga det, Bea Sprung, alltså hon är 05. Så att hon är ju ännu yngre, men ändå är typ outstanding också.
Hon startade
också.
Ju och gjorde ju mål i premiären av Allsvenskan. Ja. Och
nej, det är väldigt häftigt, och det ska bli kul att se dem nu i EM-slutspelet i juni. Det är precis innan damlandslaget spelar EM i sommar. Och sen så då efter det här EM-slutspelet så går ju alltså 04-erna in till ett EM-kval 1 direkt efteråt. Så att bara det att de har den erfarenheten och kan ta med sig till nästa, det är båda ju väldigt, väldigt gott. Och sen får vi säga också att det är ju bara jämn årgång för 19-åringar som går vidare till VM. Så att den här årgången kommer ju alltså inte, oavsett hur det går, gå vidare till VM. Det här var någonting nytt jag lärde mig som jag inte hade en aning om. Men tydligen är det så att jämna årgångar, 19-åringar, går vidare till VM, och ojämna årgångar, 17 år, går vidare till EM. Så att du har chans att kvalificera dig då en gång.
Märkligt.
Ja, jättemärkligt.
Jag sa det.
Nej, hela egna.
Vad säger Robin? Börjar bli klara här, tycker jag. Ska bli jävligt
också,
kul att se.
Vi får säga det. U23 vann, krossa Portugal och Frankrike också. Ja, men, alltså det är fan
bra på alla led just nu. Så det är verkligen i dur, även om vi hade lite kritik. Vi har lite, vad fan. Vi har
men
lite
vadå,
tankar,
vi ställer
kring,
krav.
Verkligen, ställer höga krav alltså. Vi har stora förväntningar på vårt svenska damlandslag.
Jag är så taggad på EM. Alltså sett till hur det ser ut just nu och hur alla lag spelar, hur andra nationer presterar och hur Sverige presterar. Alltså det är EM i sommar.
Ska jag säga det, att vi har ju ett samarbete tillsammans med Heineken 00 alkoholfri. Och på tal om EM så ska man hålla utkik här framöver, för vi kommer ha lite feta tävlingar.
Ja.
Tillsammans med dem som har med EM att göra, hör du Robin. Följer du oss på Instagram? Eller jag såg för övrigt här i veckan att vi inte följde dig med vårt konto.
Fy fan. Fy fan, där har ni missat konten.
Jag skiljer på Tompa.
Ja, det är rätt. Nej, fy fasen. Nej, men EM kommer ju bli, det blir otroligt. Vi kan väl passa på att bara gratulera Frankrike och Spanien, är ju de andra lagen här från veckan, som blev VM-klara också. Såklart Alexia Putellas som låg bakom två mål som Jenny Hermoso gjorde. Så våra vänner från Barcelona från förra veckan, de är glada nu också. Och de fortsätter att tro på att Spanien ska krossa allt och alla.
Och Ada Hegerberg är glad också.
Hattrick i comebacken. Alltså vad är det som pågår?
Som man gör liksom.
Ja, lite så bara.
Ja, hörni, stort tack för att ni lyssnar. Berätta nu när det är så jävla mycket damfotboll i ropet och andra medier också får för sig att de ska uppmärksamma det här fantastiska som vi redan har insett. Berätta för dem att det finns en podd där borta som tar ner allt det här och också pratar upp lite EM och som kommer lite egna tankar kring truppen och sådär. Jag tänker att vi har en lärande funktion i den här podden också i dagsläget. Kanske att höja intresset sådär, för att få lite bättre koll. Så alla som lyssnar, berätta för era nära, kära och vänner och alltihopa att Toto 5 finns där.
Och
poddar,
kom gärna
finns
med feedback. Alltså det här är ju skitroligt också.
Jag säger inte att vi är dåliga på
jag menar mer så här, inför kanske då EM exempelvis. Är det något speciellt ni vill att vi ska fokusera på? Är det något vi ska ta upp? Eller, alltså mer sådär. Hör av er, det är skitkul.
DM, Insta, Twitter och så vidare.
Vi är överallt.
Det är bara att höra av er. Tack för att ni lyssnar. Tack Robin.
Tack Robin.
Stort tack.
Tack Petro. Vi hörs igen nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Det gör.
Ciao.
Ciao.